och välkomna till Prost och Prosecco, podcasten där vi pratar prost, questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emily Dahl och det här är min vän Leo. Hej Leo!
Hej!
Hej! Du säger att du har låg energi?
Ja, låg energinivå.
Jag har ganska hög energinivå idag. Det känns härligt faktiskt.
Ja.
Säkert att du ska prata om hat idag.
Ja, det är någonting
jag som kickar igång. Det är det som kickar in mig direkt. Ja. Så vad är dagens fråga?
Ja, det är personer i eller den person i världshistorien du hatar mest.
Just det. Mm. Och jag tyckte att det var lite intressant för att världshistorien som vi pratade om förra gången kan ju vara även pågående.
Ja, precis.
Så att vi har ju egentligen bara personer.
Ja, precis.
Som har funnits eller finns. Ja.
Du vet ju uttalanden som, alltså, vi skriver historia här.
Ja.
Då är det as we speak.
Jag kom på en ny nu som jag ska ha istället för det jag hade tänkt.
Ja, okej.
Okay. Som jag fick direkt. Och det var ju... vi har ju sagt i förra podden att vi ska göra en lista på historiska människor som vi hatar. Och sen ha en bubblare var.
Ja, precis, precis.
Och ska jag bränna bubblan på en
gång? Ja, fan, kör.
Alla svår Peter Karlhammar. Just också för att han skrev den här artikeln i, såg du det, taggat dig på Instagram?
Ja, med Göteborg.
Ja, exakt. Varför Göteborg så meningslöst var en krönika som han publicerade, som publicerades i helgen. Varpå Soran Ismail hade gjort en skärmdump på den krönikan och lagt upp på sin Instagram och skrivit varför är du så meningslös och då indikerat Peter Karlhammar. Jag likade det direkt. Han är ju väldigt meningslös.
Men jag läste den krönikan och det var så här, jag blev ju glad när jag såg den, för jag tänkte att det är alltid lite roligt att jävlas med Göteborg.
Exakt.
Men den var ju också innehållslös.
Ja.
Den är ju liksom så här att han glider ju bara runt, drar till Avenyn.
Men det är det enda, annars kan det gå ut på att han är någonstans, ska ta sig någonstans, så det går inte. Och det är, eller är något dåligt med det, typ.
Det är jättekonstigt allting för han kommer till så här Park Avenue, det hotellet. Ja. Som han stavat fel också.
Okej.
Okay. För det heter så här Park Avenue typ, alltså på engelska.
Ja, exakt.
Men han har stått i Park Avenue. Och sen liksom, och det är liksom, alltså i hela den här liksom artikeln och allting, så handlar det bara om att han träffar då vad han kallar för Göteborgs enda kändis.
Ja.
Som är, fan, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, hon är inte så känd.
Nej, okay.
Men det är hon, kan hon heta Lena Herrströmmer?
Ingen aning.
Det är en sån här kolumnist i GP.
Aha, jag tänkte att hon var typ revyartist eller
något. Nej, och liksom sen säger han bara att ingen i Göteborg vågar tycka någonstans, någonting. Okay. För att då blir de utestängda ur liksom Göteborgs andan. Så den enda de hittar är faktiskt en person vi har haft uppe här i podden några gånger. Som jag älskar.
Det är han.
Nej. Jan Jörnmark.
Ja, såklart. Ja. Älskar jag honom.
Som då kommer från Värmland.
Ja.
Och säger typ så här, och jag vet ju inte om han är ironisk, men säger att enda skälet att han kan bo i Göteborg är för att han får resa mycket och lämna galenskapen.
Gud, för jag älskar honom.
Ja, jag vet.
För er som har missat det, så är det då alltså en, vad är han egentligen från början?
Jag tror att han är ekonomisk historiker, alltså. Okay. Att han är doktorerat i det, eller forskar kring ekonomisk historia.
Okej.
Okay. Mm.
Men han är då i alla fall väldigt känd på nätet för att han åker runt till olika övergivna platser i Sverige och i världen.
Mm.
Och fotograferar dem och bloggar om dem.
Mm.
Så att om ni vill kolla in hans blogg, så heter den alltså Övergivna platser. Mm. Ni kan googla på Jörnmark. Mm. Det är ett litet tips.
Han är också en, han föreläser väldigt mycket. Mm. Han dyker upp i alla möjliga sammanhang. Man ser så här, nu
han vill ju bara lämna Göteborg.
Ja. Nu föreläser jag Mark på liksom på Bagarmossens bibliotek och såna där ställen.
Okay,
liksom.
Ja.
Och jag kan verkligen rekommendera att gå och lyssna.
Mm,
han är fantastisk.
Jag har aldrig hört honom live. Jag har ju bara läst hans bloggar, men de är väldigt roliga.
Alltså, han älskar ju det han gör.
Mm.
Det är det bästa han vet.
Liksom. Ja, såna älskar mig också.
Ja.
Men man älskar ju inte till exempel diktatorer som älskar det de gör.
Nej.
Några sådana har vi på hatlistan, va?
Ja, på den här standard hatlistan.
Exakt. Ja. Ska vi börja med att nu när vi har bashat Peter Karlhammar lite, beta av listan.
Ja. Talat Pasha.
Ja.
Han var, vad kan han ha varit? Kanske sultan, tror jag. I Osmanska riket.
Okay.
Nuvarande Turkiet.
Ja.
Och han var liksom mer eller mindre den som beordrade vad vi idag kallar det här armeniska folkmordet.
Okej.
Mm. Turkiet hävdade fortfarande att det inte var ett folkmord.
Nej.
Utan en tragedi.
Mm-hmm.
Det är någon sån här folkrättslig definition.
Potato, känner jag.
Ja, verkligen.
Alltså,
måste hålla, men EU försöker hålla sig väl med Erdogan.
Ja,
så att... Josef Mengele.
Ja.
Läkare, alltså. Ja.
Kul liten biavstickare. Jag hade på, när jag fick tandställning i Växjö, så fanns det två tandläkare att välja på som man kunde få det av.
Mm.
Och då var det min, som heter Ann-Marie Börjesson, och så fanns det en som hade kontor mitt emot, eller mottagning mitt emot henne, som heter Mengele i efternamn.
Men alltså Mengele, är inte det ett ganska härligt efternamn?
Nej, tycker du?
Ja, jag tycker det ligger bra i munnen.
Mengele.
Ja, men såhär, känner Leo Mengele. Jag tycker det låter exotiskt.
Okej, ja, det får stå för dig. Ja, okej. Men vem var Josef Mengele?
Ja, men läkare, Auschwitz. Ja,
just det.
Som kallades väl dödens ängel.
Ja, och därför kändes det lite komiskt att den här tandläkaren hette typ exakt samma sak.
Jättekonstigt att man inte byter. Men jag läste någon artikel om någon också som hette Adolf Hitler.
Oj.
Och vägrade byta namn.
Ja,
jag tror han var född före Adolf
så
Hitler.
Så fel att vara kärring mot strömmen i den. Bara, ja, men... Jag var först, men bara, fast du kanske inte skulle vilja vara det.
Ja, men det är bara så här, släpp det och byt namn. Gå vidare.
Släpp om det till Adolf Mengele.
Han klagade på att han blev avbokad från hotell och sådana där när han skulle resa. Poor you.
Ja, verkligen.
Ja, Osama bin Laden.
Ja.
Svin.
Ja.
Saddam Hussein.
Svin.
Ja, yes. Fruktansvärd. Kim Il-Jung.
Yes.
Det var den första av Kimmarna.
Just det. First of the Kims.
Ja, han är ju alltså den som...
Och då även inklusive Kim Kardashian och alla dem.
Han är ju den som fortfarande rent officiellt styr Nordkorea.
Mm-hmm.
Så det är ju en, alltså, det är lite... Många kallar ju Nordkorea för en diktatur.
Ja.
Men det är nog... Nu är jag inte säker på att termen är något sånt där. Men det är typ en nekrofili.
Va?
Ja, alltså det kallas... Eller nekrokrati.
Ja,
tror jag. Nekrofili när man ligger med dörrar.
Ja.
Ja, men nekrokrati tror jag man kallar det.
Okej, okay, för att det är en avliden som styr.
Det är en avliden som styr. Okay. Och de här liksom bara egentligen är hans liksom.
För det är lite intressant, det är lite samma. Alltså där tänker jag att, det, att de har den här grejen att han egentligen finns.
Mm. Och ja, men jag tror det är lite så. Och därför borde det ju vara så lätt egentligen att starta en revolution.
Ja.
I Nordkorea.
Mm.
Som handlar om att, ja men, vad heter han nu? Kim Il-sung eller vad han heter nu. Mm. Han är inte den rättmätiga.
Exakt.
Man skulle kunna spela ut något rykte med att han hade att han inte är hans äkta son. Eller
exakt. Det. Det finns säkert sådana rykten, tror du inte?
Jo.
Det känns som att...
De avrättar ju människor för väldigt små saker i Nordkorea.
Ja, man vill ju inte att det ryktet ska komma tillbaka till Bike in the Ass.
Nej. Efter att jag läste om någon att det var några som hade bara... Det var någon som hade skrivit en låt om kärlek. Och då blev avrättad.
Men det var ju... Var inte det
hon... Hans gamla... Hans ex, va?
Nej, men de var typ... det var hans ex. Kim Jong-ils ex.
Mm.
Som var då sångerska.
Mm.
Och jättestor. Typ så här, alltså motsvarande liksom... våran Sara Larsson och att hon då hade skrivit en låt som han trodde var till hennes nya och då tyckte han att det var något så, jag kommer inte ihåg exakt. Fakta kollar inte det.
Sen också många som blir mördade där, typ att de hittar typ pornografi.
Ja.
Då kan det vara så här, 20 stycken mördare, de hittades med pornografi.
Jobbigt.
Ja, men det är också så här, varför har du pornografi om du kan få dödsstraff?
Ja, det är faktiskt en bra fråga. Keep it in your head, people.
Ja.
Gud vad vi förringar det här totalt. Misär. Förlåt.
Det är ju fruktansvärt det som händer i Nordkorea. Genghis Khan.
Ja,
alltså jag går ju på någon sån där. Det är ju självklart bara män på den här listan.
Ja.
För män är ju större syn än kvinnor.
Ja.
Alltså så är det ju.
Ja.
Så här om någon gång ska man hålla sig till männen.
Ja, men det är ju också får man säga en effekt av den patriarkala hegemonin.
Ja, det är det ju.
Det är det vi alltid kommer tillbaka till. Därför att om inte män har haft så mycket makt så hade män som var svin inte fått så mycket makt heller.
Nej, exakt.
Så det är ju mycket det. Och jag tror att framförallt människor generellt som är svin är väldigt duktiga på att få makt.
Ja.
Så det tror jag ligger någonting i också.
Men ju svinigare du är, ju mindre bryr du om andra. Och om du kan gå över lik, så känns det som att i vissa så här, samhällspositioner så tar du dig framåt.
Ja, för det är exakt samma i mediebranschen.
Ja.
Alltså, många av de asen som jobbar i media, de skulle lika gärna kunna styra Nordkorea. Fortsätt skriva Genghis.
Vi pratade ju om honom i en podd förut. Det här att det sägs att var 200:e man har Genghis Khan-gener i sig.
Ja.
Så att han...
Vilket jag ju inte tror på.
Nej, men tänk om det stämmer.
Ja. Vilken innavel allt det är då.
Ja, verkligen.
Ja. Men vem var Genghis, gjorde han?
Ja, men han ledde ju över Mongoliet.
Okej.
Och erövrade typ stora delar av Kina. Mm. Det var det som fick dem att bygga hela kinesiska muren.
Och han var känd för att vara typ att han var liksom extrem, mördade extremt många människor.
Ja, exakt. De hade extremt brutala grejer. De bara gick in, högg ihjäl, dödade alla. Mm. Men sen också påtvingade aldrig någon religion.
Okay.
Och det är det som en del av teorin om att det också påverkade. Mm. Att det var liksom så här, ni ska fan lyda oss. Mm. Men ni får tro på vad ni vill.
Ja.
Vilket kanske var ganska effektivt.
Ja, verkligen.
Och han var den enda borta i Polen, vad jag förstått.
Oj.
Så att det är det största sammanhängande imperiet någonsin.
Shit, vad stört.
Ja.
Det var sjukt.
Och det var ju det här, det han visst var väldigt bra på också var de här, det var så här mongolska, han hade ju alltid ridande ryttare.
Ja, men exakt.
Som sköt pilbågar.
Mm.
Och när de galopperade de här hästarna.
Exakt.
Så hade de här pilbågsskyttarna lärt sig att skjuta när alla fyra hovar var i luften.
Mm.
För det är enda tillfället du har liksom en stabilitet.
Ja, men exakt.
Det är ganska häftigt.
Det var fascinerande. Ja. Jo, men jag har hört väldigt mycket om just att han var väldigt innovativ i krigsföring.
Ja,
även det gäller typ så här krigsmaskineri och sånt.
Jätteduktig. Och det är där... Fruktansvärt det han gjorde, självklart.
Men så jävla duktig. Ja.
Ivan den förskräcklige,
ja.
Sade Ryssland,
ja.
1500-talet.
Ja. Din bror Ivan är inte död, sa honom, eller?
Nej.
Nej, okay.
Men det, Ivan har ju annars gått under namnet i våran familj, ja. Min lillebror. Han har ju alltid gått under namnet Lilla I.
Det passar ju väldigt bra på honom.
Det är ju roligt eftersom att han är så stor, exakt. Och rejäl.
Exakt.
Man älskar ju sådana smeknamn, Lilla I liksom.
Men han är också en Lilla I på insidan.
Ja, verkligen.
Det är väldigt roligt. Mm. Okej, men berätta om Ivan den förskräcklige.
Ja, Sar dödade massa människor i sin terror, egentligen. Kom på en till spännande person.
Mm.
Rasputin, har vi pratat om honom någonting?
Väldigt lite. Han var ju, vi tar in honom på listan tycker jag.
Ja.
Han var ju, vad ska man säga, rådgivare åt, vad heter han?
Tsar Nikolaj, va?
Precis, men han var och också...
Och hans fru, som hette...
Gud.
Frau Nikolaj. för att, men, för jag tror att det började med att, för han var ju, han var en sån här bondpojke.
Mm.
Och helt liksom, helt alltså obildad om man kan säga så, eller någonting. Jag hade ingen utbildning eller någonting. Mm. Men blev liksom en känd mystiker.
Exakt.
Så att liksom alla brukade gå till honom och han...
Han rekommenderade mycket så här konstiga kuror och sånt som inte alls var bra.
Exakt, och mycket så att man skulle ligga med honom också, jag förstår.
Ja,
för att bli frisk. Han sägs ju ha haft en enorm penis.
Ja.
En enorm, verkligen.
Det sägs nog de flesta av de här männen har haft. Men jag tror att det var de själva som spred ut.
Myt och sprider ut oss själva.
Självklart. Ja, självklart. Det skulle jag också göra om jag hade asmycket makt. Det är ju givet liksom.
Mm.
Men varför tycker vi illa om honom förutom att han var en
backstabber? Vet inte om jag tycker så illa om honom. Egentligen.
Jo, men det gör man väl ändå.
Nej, alltså grejen att han, för att han var ju skitnära hon sa hans fru då, får vi kalla henne.
Ja, hon som var mamma till typ Anastasia, den här prinsessan som man inte vet om hon försvann.
Ja, och hennes son hade blödarsjukan.
Ja, Nikolaj. Han hette också Nikolaj.
Det var så hon kom i kontakt med Rasputin.
Okay,
Och han ska visst typ ha lyckats bota honom.
Ja.
Jo.
Tror du?
Alltså enligt såna här faktaböcker.
Ja.
Jag läste någon sån här biografi om Rasputin.
Okay.
Så ska han varit ganska framgångsrik i sin behandling.
Okay.
Och såna bitar.
Men det kanske han var.
Ja, så att liksom han var duktig på något sätt. Sen vet man inte riktigt hur.
Nej.
Men sen alla hatade ju honom. För han fick ju mer och mer makt.
Mm.
Över hela tsarfamiljen. Och det här var ju under den tiden i Ryssland när det var väldigt nära revolution.
Ja, precis.
För hela den här familjen blev ju mördad sen. Men han blev plottad av typ adeln i stan.
Mm-hmm.
Och det är ganska kul. Har du hört när de försökte mörda honom?
Nej.
Det började med att han blev hembjuden till det här liksom adelsgänget.
Ja.
Och då har de förberett en kaka med arsenik.
Ja.
Och Rasputin äter upp den och reagerar inte.
Nej.
Nej.
Alltså jag älskar
och,
det.
Och liksom, så han blir chockad och tänker att ja, men jag får väl knivhugga Rasputin.
Ja.
Så han knivhugger om det blir slagsmål. Rasputin dör inte.
Nej.
Så han börjar skjuta Rasputin.
Mm.
Rasputin övermannar honom och springer därifrån.
Mm.
Han springer iväg i trädgården. Alla börjar jaga honom och de skjuter honom i ryggen flera gånger. Och han bara fortsätter att springa. Och sen då, sen tror man att han har dött.
Mm.
Men så ska man gå vidare och kolla på honom. Då har han börjat springa igen.
Mm.
Man hinner fatta honom. Står och misshandlar honom jättelänge. Skjuter honom i massa skott i kroppen. Och sen dumpar man honom i isen.
Ja, för det har jag hört.
Mm. Och då, men sen så skulle man hämta upp honom lite senare.
Ja, då är han borta.
Nej, han är kvar. Men man kunde se, alltså på hur, vilken position han hade i isen, att han hade levt även där.
En annan som inte lever idag, vem är det?
Hitler!
Ja, exakt. Tur för oss.
Ja.
Det lilla aset.
Oskön typ.
Så jävla osympatisk.
Ja. Jag känner, vi kör ju ganska nutida världshistoria nu, men
ja,
den är ju så lång.
Ja.
Och jag menar, ju närmare, alltså tiden verkligen läker alla sår.
Ja. Ja, absolut. Ja. Okej, men vi skiter. Hitler behöver förtjänningen.
Tråkig.
Ja, jättetrist. Ja. Jättetråkig.
Inte heller lika förförande namn som Mengele.
Nej, verkligen inte. Mm. Och vem har vi mer då?
Ja, Pol Pot.
Ja.
Diktator.
Just det.
Ja, fruktansvärd.
Ja. Ja. Också ett litet as.
Arkesvin. Från kolonialtiden.
Gud vad vi bagatelliserar. Det är så fruktansvärt.
Nej, men det är bra. Nej, men det gör vi ändå inte på ett sätt. För vi säger att de här är liksom top, nästan en topp 10-lista.
Ja, men det är sant. På internationella svin. Det är sant. Ja. Okej, då vi har en till.
Stalin.
Ja,
ja.
Absolut.
Ja. Mao Zedong kanske man borde ha.
Ja, men jag tänkte också på Putin.
Ja, men... Ja.
Jag hatar Putin.
Alltså, jag hatar också Putin. Men han, det känns som att han är... Ja, jag håller med om att jag hatar honom.
Ja.
Men han begår inte rena utrensningar som de här människorna har gjort ofta.
Nej, fast han är ju... Han
är ett svin.
Han gör ju saker mot sitt folk.
Ja, ja, som verkligen, liksom... verkligen. Och mot minoriteter.
Exakt.
Och invasioner. Ja. Och så han har ju många liv på sitt samvete.
Exakt. Ja, ja, men han får ligga där som en liten...
En bubblare.
Ja, exakt.
Snackade ju lite med dig också precis när vi började här om greve Dracula.
Just det.
Ja, också känt arkesvin som är inspirationen till Dracula och vampyrgrejerna.
Exakt.
Som var erkänt liksom glad i att mörda människor som hade typ det som hobby.
Ja. Han är ju känd. Det var han levde i Rumänien va?
Mm. Nu var han i Rumänien.
Ja, men helt annat. Exakt. Och gillade att plåga folk till döds typ.
Ja, han ville att alla skulle dö långsamt.
Ja, exakt.
Så att han, du pratade om det att han brukade liksom påla folk och så.
Ja, men exakt.
Och då jag vet att jag läste tidigare att sånt här att han brukade också då, han gillade inte att ha för vassa pålar.
Nej. För att då, gud, det är så hemskt.
Ja, men för då dog de snabbt.
Exakt.
Han ville att det skulle gå långsamt.
Jag hatar allting som han med tortyr att göra. Jag tycker det är jättejobbigt att ens lyssna på det.
Han sägs ju ha dödat ungefär 20% av sin egna befolkning.
Ja, det är så jävla stört. Det är sjukt.
Mm.
Men jag vet att du hade en annan liten lista också. Som var en liten avstickarlista.
Ja, men lite så här spännande.
Innan vi drar din bubblare.
Ja, alltså spännande ondskefulla människor att prata om.
Ja, som en nutida eller?
Ja, precis. Som ändå är som är lite så här att... ja, men jag tänker mig att de är intressanta ett nutidsfenomen.
Ah,
så vi kan ha en liten så här filosofisk diskussion kring dem.
Ja, skitbra.
Den ena är Issei Sagawa.
Ja, vem är det då?
Det är en japan som är stor kändis i Japan.
Mm-hmm.
Han åkte som utbytesstudent till Frankrike.
Okej.
Okay. När han var ung.
Okej, okay, så det var då på typ så här.
Ja, men det var väl, alltså nu är han väl i, ja men jag kan tänka att han är 60 års ålder.
Mm, okay.
5-6. Alltså. Börjar bli en förrättning.
Okej.
Okay. Och när han var i liksom 20 års ålder och pluggade på universitetet.
Mm.
Då flyttade han till Frankrike.
Okay.
Och där träffade han typen, jag tror att hon var holländsk faktiskt.
Mm.
Som pluggade konst eller något sånt där.
Mm.
Och han började anlita henne för att få franska lektioner. Och när han gjorde det så liksom satt han egentligen bara och fantiserade om att döda henne.
Kul. Men det låter väldigt hannibalskt.
Ja, men det kan jag säga att det var. För att okay. Alltså, hon var också så här, han var superliten. Superkort.
Mm.
Och hade supermycket komplex för det här.
Mm.
Hon var så här jättestor.
Mm.
Vältränad. Du vet så där stor som bara holländare kan vara.
Hon var en amazon.
Ja, liksom. En riktig amazon. Och super liksom, rigid om man säger så.
Reslig.
Ja, så att han, medan hon satt och hjälpte honom så gick han och hämtade typ ett gevär i garderoben och sköt henne.
Okej. Okay.
Och sen åt han upp henne.
Oj.
Ja.
Okej. Okay. Bara, så, okay. Mm.
Ja, så att han åt henne alltså.
Mm-hmm.
Det
var hemskt.
Och sen, och jag började äta henne och sådana bitar. Och då, och gjorde det länge, flera dagar liksom.
Mm-hmm.
Olika delar och började tillreda liksom kroppen på olika sätt och sånt.
Låt oss inte gå in på detaljer.
Mm. Och det här, men det här, och sen blev han tagen för det här.
Mm.
Och då blev liksom, då drog man i Frankrike slutsatsen ungefär att ja, men den här personen, ingen frisk person kan göra så här.
Nej.
Därav är du sjuk. Därför döms du till vård.
Mm-hmm.
Och sen när han var på vård där, så liksom redan då så var folk ganska fascinerade av honom.
Mm.
Så han blev så här, det, han blev liksom blåst gång på gång.
Mm.
Alltså han släppte typ en bok först.
Mm.
Den blev en storsäljare. Sen var det en, sen gav han en annan bok till en.
Mm.
Och då bara lämnade den här personen honom och gav ut den själv. Och blev mångmiljonär på det och så.
Oj.
Så att det, han verkligen hade ett starkt varumärke.
Mm.
Och sen efter ett tag ville inte ens Frankrike ha med honom att göra.
Okay.
Alltså det var så här, varför ska vi vårda den här idioten? Så de skickade hem honom till Japan. Och när han kommer till Japan så är det liksom ungefär som att Zlatan skulle landa på Arlanda här.
Gud.
Alltså folk är så jäkla fascinerade av honom.
Mm.
För han har då lyckats bygga en intellektuell aura kring det här att han ska mörda.
Mm.
Så han nu idag, och sen dess har han försörjt sig på att han har en talkshow i Japan. Han är känd, han får kärleksbrev, han håller kurser, föreläsningar.
Inte kurser i matlagning.
Och pratar mycket om det, han har verkligen, bland annat släppt en kokbok, vet jag. Det är så här, men hade de spelat på det här, Lalalas favoriter.
Ja, vidrigt, fy, men väldigt japanskt alltså.
Ja, väldigt japanskt.
Väldigt japanskt, men och, väldigt äckligt.
Och så har han sagt nu också att han ska, han, men han vill bara döda kvinnor.
Han har bara dödat en eller?
Bara dödat en.
Okay.
Men han säger också att han ska döda igen. För att han börjar känna hur lusten kommer tillbaka.
Det gör han ju inte. Fan, och han bara säger det som ett PR-trick.
Ja, jag tror det. Och att han då, han känner att han, men alltså en sak får man tro honom.
Mm.
För han känner att han börjar bli en föredetting.
Jo, fast då är det ju inte att han får lusten. Nej. Det är ju att han vill ju bara bli ihågkommen igen.
Ja, ja. Men jag tror att det är viktigt för honom. För det är hans sätt att vara stor liksom.
Gud vad stört.
Mm. Men det är fascinerande.
Ja.
Att en sån människa kan bli en sån otrolig kändis.
Ja,
han har gjort konstverk och grejer också som säljs för vet, flera hundratusen. Och så.
Ja, gud vad stört. Det känns väl 80-tal, känns som seriemördares konst. Mm. Eller han är ju för sig ingen seriemördare.
Nej.
Men en kannibal.
Ja, det är ju asäckligt. Det
känns väldigt Patrick Bateman.
Men alltså, visst är det konstigt också det här att vad beror den här fascinationen på?
Mm.
Att han får kärleksbrev.
Mm.
Han blir superkändis. Jag har ju själv suttit och läst om honom.
Mm.
Med någon form av pirrande känsla i kroppen.
Mm.
Inte så här, åh vad häftig.
Nej.
Men ändå så här, någon kuslig fascination av att det finns så obehagliga människor.
Ja, jag förstår vad du menar.
Vad är det väcker i oss?
Jag vet inte, men jag kan verkligen relatera eftersom jag ju är crimey.
Ja!
Och för er som inte vet vad begreppet då, alltså jag är ju kriminologinörd, så jag älskar allting som har med kriminologi att göra. Jag tycker att det är jättekul att läsa förhör och förundersökningsprotokoll och sådär. Det enda jag har lite svårt för är obduktionsprotokoll. Och det tycker jag är friskt att man har. Men för mig så är det ju just den här schismen i som är så komplicerad, att jag tycker inte alls att det är bra att det händer hemska saker.
Nej.
Alltså förstår du vad jag menar? Jag skulle ju aldrig vilja att det hände hemska saker för att jag skulle ha underhållning.
Nej.
Men det är ju samtidigt på något sätt en störd underhållning jag ägnar mig åt.
Mm.
Och det som det väcker i mig någonstans är typ besattheten av att försöka gå till botten med mysteriet.
Ja.
Så där kan jag förstå fascinationen.
Mm.
Sen har jag aldrig känt, som jag vet att liksom folk kan göra så här idolkänslor för en gärningsman. För att jag tycker alltid att de är helt störda.
Mm.
Liksom. Men det är fascinerande att typ när man börjar läsa om ett brott, så blir man nästan detektiven. Och där är det ju, det är det jag dras till. Alltså problemlösandet.
Mm.
Liksom. Och särskilt om det är någon så här sjuk jävel som typ slingrar sig skitmycket.
Ja.
Och typ är liksom så här jättesvår nöt att knäcka, och sen knäcker man honom liksom, eller henne. Men jag tänker typ när det gäller såna personer som den här personen som har fått den här superhjältestatusen, eller vad man ska säga, det tror jag har jättemycket med att göra att om man väl lyckas bygga en personkult runt sig själv, om man är så pass smart, för det krävs ganska ofta mycket intelligens, då är man också så fascinerande i sig själv att även om man inte begår ett brott, så har man den typen av status.
Mm.
Så jag tror att det är egentligen mer kanske att människor som av en slump är sådana personer begår brott. För att om man tittar på till exempel Englas mördare, och han nu heter Anders
Eklund.
Mm. Han är ju ingen intresserad av.
Nej.
Alltså alla hatar ju bara honom.
Han är ointressant.
Det finns ingen fascination där alls. För han är ful, han är tjock, Han verkar jättekorkad. Han är super osympatisk på alla vis. Liksom. Ja, totalt avmänsklifierad.
Liksom. Precis, för det tror jag att den här, vad heter han, Issa är smidig med. Att han har ju lyckats på något sätt intellektualisera sitt brott.
Exakt.
Vilket får folk att tänka att han har förstått något inte vi har förstått.
Ja, exakt. För jag tänker att om man tar liksom olika sådana personer så liksom, tror jag att det har jättemycket att göra med vilken typ av kult det blir runt om. Antingen så blir det ju som typ en han är snygg. Därför, nu säger han för att män är överrepresenterade inom den här statistiken, så ni vet. Han är snygg, då får han många kärleksbrev oftast. Eller han har liksom den sexappealen liksom. Eller han är smart.
Ja.
Men är han ful eller osmart, då får man inte det.
Det är
så det är ju väldigt baserat på det, tror jag.
Det är jävligt, jag har inte tänkt på det innan vad hatade Anders Eklund. Hans enda kompis sägs väl varit Hagamannen, eller
hur? Exakt, och Hagamannen har ju fått så jävla mycket stryk nu i fängelse. Och jag fattar inte ens varför, alltså jag vet att det kanske är ett nyhetsvärde, men jag ser inte nyhetsvärdet i det. Alltså Aftonbladet har ju skrivit jättemycket om det. Och att så här, han kan inte ens vara med nu på typ rättegången mot dem som har misshandlat honom jättegrovt. För att så här, han har så stora hot emot sig. Så här. Jag tycker typ att det kan han ta. Alltså så här, förstår du vad jag menar? Alltså det hatet som är mot Hagamannen. Det är ju också så orimligt stort. Nu har han i och för sig inte mördat någon. Han har ju gjort andra saker. Men det är just det här liksom.
Men det är någonting
jag monstrifierandet
tycker, men jag tycker det är någonting barbariskt också. När människor börjar, alltså även Hagamannen, stort svin liksom, fruktansvärd människa. Men ändå någonting barbariskt när liksom människor börjar leta upp dem och spöra dem igen.
Nej, jag tycker alltså, jag kan ha.
Men jag tycker det är så lynchigt.
Jag vet att förstår det är lynchigt, jag fattar att det är, jag tycker att om man har gjort sådana saker, då
ja, men jag vet.
Nästan. Nej, jag vet att det är säkert men väldigt problematiskt att säga, men jag tycker nästan att man kan ha det. Alltså.
Ja, men jag vet, och jag tror det är många som tycker så.
Ja.
Men ändå jag kan tycka är så att det är bara mer liksom vad jag känner på ett samhällsplan.
Ja, ja, och hur det filosofiskt är, Mikael, är det ju helt
så tycker jag bara känns så lynchigt. Alltså det känns så mobbigt på något sätt. Och att liksom det är sånt. Och sen helt plötsligt bara dödar man någon annan.
Exakt.
Även om liksom, ja.
Nej, men jag förstår precis vad du menar.
Om man var tvungen att välja en som ska bli misshandlad så är han en bra kandidat. Om det är någon som är spel, säger vi.
Ja, exakt.
Att det är så här, någon måste bli det. Vem ska vi välja?
Ja, exakt.
Men det känns så jävla, ja.
Nej, jag fattar vad du menar.
Det känns barbariskt.
Ja, jag vet. Det känns väldigt barbariskt.
Det känns inte värdigt en rättsstat.
Nej, jag håller helt med. Nästa person på din lista ser jag är ju en annan sån där kärleksbrevs
jävlar, alltså, inhovare. Charles Manson.
Yes.
Ja.
Väldigt fascinerande person. Alltså, han
känns som en person du har undersökt mycket. Stämmer det, eller?
Alltså, ja. Jag har aldrig varit intresserad av Charles Manson, faktiskt. Jag har bara varit intresserad av Tate-morden för att jag är väldigt besatt av Sharon Tate och Roman Polanski. Men Rättegångspodden, han som har gjort den, han rekommenderade på sin Facebook-page en ganska lång dokumentärserie om Charles Manson. Som jag i somras då betade av när jag var i USA.
Den har du berättat för mig. You got to...
You Must Remember This,
ja,
heter podcasten. Och podcasten i sig är egentligen bara fokuserad på Old Hollywood. Så tanken är inte att det är en crime-podcast alls. Utan det som hon har gjort, den här tjejen som gör podden, är att i varje avsnitt så betar hon då av en Hollywood kändis i hans närhet eller liksom hur de hänger ihop såhär, och han då samtidigt, så det är olika parallella spår. Och det är inte så att hela podcasten handlar om Charles Manson, men han är en han är temat för en lång följetong. Jag tror att det är 15 avsnitt som är typ över en timme. Ja, den rekommenderar jag absolut. Och han var ju väldigt intressant i hänseendet att han mördade ju inte först. Alltså såhär, eller det finns man har inga bevis för att han har mördat. Sen finns det ju människor som är vittnen och så, som har försvunnit och så. Så man indirekt vet med att han har gjort det, men man har inte hittat några kroppar eller bevis för det. Utan han fick ju bara andra att mörda. Alltså sina lärjungar då i The Family. Som var hans hippiefamilj som han höll, främst tjejer liksom, som han höll typ mer eller mindre fångna inom någon så här psykisk terror, där han, de gick på jättemycket droger, han fick dem att prostituera sig, allting då i en illusion av att han var Jesus återuppstånden och att det snart skulle bli ett black uprising, alltså att afroamerikanska i USA, den i populationen, de skulle då slå tillbaka mot de vita och utplåna dem. Det var ju typ djävulens verk så här. Och för att de skulle öva på att mörda, att bli blodtörstiga inför det här uprising som skulle komma, så fick han sina lärjungar då att mörda. Bland annat då så mördade de Sharon Tate, som var en väldigt känd skådespelerska. Hon var gift med Roman Polanski och bodde i Hollywood Hills, och hon var gravid när de mördade henne.
Just
det. Och de mördade även hennes före detta man som var i huset och några vänner till dem. Bland annat, och sen mördade de en annan familj typ 2 dagar senare. Och det var ju så jättegrymma mord. Jätteutdragen plåga och liksom de typ tvingade dem att böna för sina liv innan de mördade dem och sådär. Fruktansvärt, det var jättesvårt att lyssna på. Jag fick spola fram ganska mycket, för att jag kan inte lyssna på sånt där väldigt detaljerat.
Vad hände med de här liksom kvinnorna då, som
De blev ju gripna.
Men sitter de fortfarande i fängelse också? Eller har de på något sätt...
Jag tror att de, merparten av dem lever inte idag.
Nej.
Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Men när Charles Manson då mer eller mindre gick under jorden lite grann och sen blev gripen, så blev ju han direkt en kultfigur. Därför att det han,
extrem.
Ja, det han gjorde var ju att han hade anammat den här manliga hippie-looken väldigt, väldigt mycket. Och tog den till sin spets under en era då det var liksom, jag ska inte säga att det var höjden av sexighet då, för då hade hippien lite passerat, men mer att han liksom anammade det för den populationen som var kvar som intresserade. Och framförallt det han gjorde, det var att han tvingade då tjejerna att inför rätten och i rättegångarna som hela tiden var öppna då för allmänheten och tv och sändes och allting så här, för att det var ju så uppmärksammat att han hade dödat den här Hollywood-kändisen. Han tvingade då alla de här kvinnorna att hela tiden dumsvära att de skulle gå i graven med honom. Och alltså till och med på nivå där så här, han hade ju skurit in en av dagarna, så han hade skurit in typ, om det var så här, ett uppochnervänt kors eller något där, det är en jättekänd bild, i sin egen panna, och kom till rättegången och så här, blod rinnande ner i ansiktet så här, som en protest typ. Och dagen efter så hade tjejerna då skurit in samma kors i sina händer och satt så här, under rättegången och bara, vi kommer aldrig lämna honom, han är våran messias så här. Och den, de var ganska snygga tjejerna. Så där blev ju också den här groupie-grejen jätteextrem liksom. Så att han hade det här följet, och de var så himla förblindade av honom, förblindade så många andra. Så att fortfarande idag så har han ju jättemycket den kultstatusen inom vissa kretsar. Och helt nyligen skulle han ju gifta sig. Han hade ju en relation med, han är väl nu någonstans i 80-årsåldern. Han hade en relation, en lång relation med tjej som jag tror var typ 22-23. Men hon backade ur i sista stund. Lucky you.
Känns inte som några gener man vill bära vidare.
Nej, eller hur? Men en väldigt, väldigt fascinerande person.
Man undrar ju hur, det skulle vara intressant att veta hur kvinnorna dömdes, som ändå så är så uppenbar.
Men dömdes för mord.
Jo, men jag tänker mig så här att det måste ju vara förmildrande omständigheter. Som att de ändå var så otroligt hjärntvättade.
Jo, för som gjort, alltså grejen är att i alla fall en av dem, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu, men hon var väldigt verbal på att ta av humaniserande sätt. Hon åkte ju fast för att hon hade skrutit för sina kompisar om hur hennes här, hur hon hade druckit av Sharon Tates blod, och så hon var ju kuku liksom. Så jag tror att hon i alla fall fick ett ganska, hon fick typ livstid. Hur som helst, vem är nästa person på listan då?
Ja, Peter Lundin.
Ja.
Dansk seriemördare.
Okej.
Som växte upp under en ganska lång period i USA.
Okej.
Och där begick ett så här bestialiskt mord.
Peter Lundin.
Ja, Peter Lundin. och blev dömd och sen tog sig tillbaka till Danmark till slut.
Okej.
Och där levde just ett så här lite... också kändisliv.
Okay.
Tillsammans med en tjej och en och så hade han vid sidan en prostituerad bordell, alltså en bordellmamma som han levde med.
Okay.
Och sen helt plötsligt en dag så försvann bordellmamman och hennes 2 barn.
Nej.
Jo.
Och fy vad hemskt.
Ja. Och
de inte hittar den nu typ.
Nej, man vet fortfarande inte vad de är. Men han sitter dömd för det.
Ja, bra.
De hittade massa blod och så.
Ah, okay.
Han har bara inte avslöjat vad han har gjort av dem. Så att han aldrig kommer säga det.
Oh, shit.
Men han är liksom också ett sånt här liksom, en fruktansvärd supermördare. Ja. Men som också har den här...
fanstatusen.
Ja, för han pratar om sig själv då som en alfahane. Det är liksom hans ingång på det hela. Och det funkar. Han knullar med en person varje dag.
Nej, det gör han inte. Han sitter ju i fängelse.
Nej, han får ta emot besök.
Alltså, lägg av.
Ja, Jo, det är sant.
Hur länge har han suttit då?
Massa år.
Men han... då har han ju typ knullat halva dagen.
Ja, men alltså han har en sån här knullbrits.
Nej,
men där jo, där folk kommer och ligger med honom. Det är
här,
sant.
Är det så verkligen?
Ja, helt säkert. Okay, det är, jag är säker källor på det här.
Okay.
Inte bara så här rykten, utan
nej, nej.
Läst i bok.
Okay, okay. Ja, men då lite.
Som så här absurt att liksom det pågår. och liksom han, kvinnor står på kö.
Det är helt sinnessjukt.
Ligga med honom. Och han säger det själv för att det är för att han är en alfahane.
Ja.
Att han är en ultimata alfahane.
Ser han bra ut eller?
Alltså grejen att han är så stor och rejäl och liksom... jag ser väl på något sätt lite så skräckenjagande ut liksom.
Jag kommer aldrig fatta det där.
Nej, men och det gör liksom att alla vill ha honom.
Uh-huh.
Eller inte alla.
Nej, uppenbarligen inte.
Jättestor, stor. Och det är så jäkla fascinerande.
Ja, det är jättefascinerande.
Och jag vet att samma grej pågår när, eller sker med till exempel Breivik. Han har inte haft uppe här, men det är också sjuk.
Störd.
Ja.
Störd.
Eller hur? Alltså jag menar... samma sak där.
Ja, visst.
Hur många som helst.
Ja, för jag tänker också på den fantastiska dokumentären från Petra Dokumentär med David Lagercrantz.
Ja.
Om Jua Valjakhäväe.
Ja.
Skotten i Åmsele.
Han har ju också, eller hur?
Ja. Ja. Mm. Han hade ju liksom, alltså så här, och har fortfarande antar jag, ett jättefollowing av liksom tjejer som bara tyckte han var så superhet typ. Så sjukt ju.
Ja.
Kommer aldrig fatta det.
Nej. Men är det våran, den här allmänna liksom som vi pratade om när vi pratade om hjältar och sånt.
Mm.
Är det liksom det här just också den här glorifieringen som ändå, alltså du hamnar ju i centrum.
Mm.
Alltså du blir ju känd om du är bestialisk.
Mm.
Och om du gör det med någon form av liksom image som inte är Anders Eklundskisk.
Mm.
Så lyckas du bygga ett varumärke kring dig själv.
Jo, fast jag tror också så här väldigt mycket att jag tror att innan media, alltså innan den mediala rapporteringen fanns i någon slags modern skala, så tror jag inte att det pågick på det här sättet.
Nej, exakt.
Utan det är ju det, kanske inte så mycket att de bygger varumärken kring sig själva.
Vissa nej, utan media
är den här japanen och dansken och så.
Mm.
Utan att för att förstå vår omvärld ur ett medialt perspektiv, så tillskriver vi ju inom media folk roller, alltså arketyper eller stereotyper. Och då när man väl har tillskrivit en person den stereotypen, då tror jag att det blir så inbäddat i våra, vad ska man säga, kunskapsbanker, att så här, när jag pratar med dig om Charles Manson, då vet du att han hade ett stort following av brudar och att han får jättemycket brev. Varför vet du det? Jo, därför att det har ju rapporterats om ganska mycket i media, och även liksom skildras på film och sådär. Så att där har man ju valt att göra det, men ingen gör ju en film om Anders Eklund. Nej. För att han är ett monster som vi har förpassat ner i källaren, och där ska han förbli, förstår du vad jag menar?
För att det är ändå någonting så här, jag kan ju känna det själv, vi säger typ bara hypotetiskt då.
Ja.
Charles Manson skulle komma till Stockholm och hålla en föreläsning.
Ja.
Jag skulle ju försöka få en liten glimt av honom.
Ja, det förstår jag.
Alltså, och det...
Exakt.
Varför?
Ja, nej, men det är ju
det. Det är bara ett psycho.
Ja, det är klart att det är det. Det är ju bara en galning. Precis som alla andra galningar. Men det är ju mediernas makt, tror jag. Och vårt samhälles moderna behov av att ha de här hjältarna och antihjältarna.
Ja, alltså det sätter liksom, man glämtar på någonting overkligt nästan.
Mm.
Som är en värld man inte förstår och som är skrämmande, men man kan närma sig den på ett ofarligt sätt också.
Exakt, alltså det finns en sån här generell teori typ att det blev en stor seriemördarkult efter Lammet tystnar. Därför att den var liksom inte en slasherfilm som på 80-talet, utan det är en intellektualisering av mördaren som karaktär. Och att i och med Lammen tystnar så blossade intresset upp för den typen av karaktärer. Och sen har det hållit i sig, det har liksom aldrig dött ner. Det är väl vad man pratar om inom crime-kretsen liksom. Att det kom som en stor revolution, och det tror jag stämmer ganska mycket. För att om man tänker på klimatet idag, det är ju idag som det görs alla de här dokumentärerna om typ Jeffrey Dahmer och alla sådana här, som också bara är störda sjuka
människor. Jeffrey Dahmer, det är han som hade några, han första seriemördarna, kända seriemördarna.
Nej, Ed Gein är väl den första kända seriemördaren.
Men Jeffrey Dahmer är han som hade folk i kylskåpet.
Som han styckade, som han hade huvuden.
Exakt.
Och ju lite andra kroppsdelar och sådär. Ed Gein var ju en sån där, han mördade ju jättemånga människor. Och han gjorde liksom typ lampskärmar av deras hud och du vet, sådana grejer. Så han hade ett bält av kvinnors bröstvårtor och sånt. Jättestörd människa. typ så att man, det går inte ens att förstå förstörd liksom. Mm. Men i och med Lammet tystnar så blossar intresset för de här personerna upp, och det är efter det har kultifierats. Mm. Innan dess så var det mer bara monster. Sjukt nog så är ju det här den sista frågan på Proust questionnaire.
Ja.
Så att det blir ju inte några fler Proust questionnaire i alla fall. Mm. I Proust och Prosecco. Vi kanske kommer tillbaka med någonting annat.
Ja.
Det återstår att se. Men innan den här säsongen / podcasten är slut så har vi ju ett avsnitt kvar. Och vad är det för fråga på det avsnittet, Leo?
Vad har jag lärt mig?
Ja, det har pågått länge.
Hur många avsnitt har vi gjort?
Vi har gjort, det här är väl typ avsnitt 30 eller sånt. Ja. 28, 29. Ja.
Så 30 veckor då?
Ja, det är sjukt. Det är fan fint det har varit.
Ja, verkligen.
Vi ska också prata om minnen från inspelningar och podcasts. Och jag kan också lova att det kommer kanske en liten blooper reel. Vi får väl se. Det kan vara rätt kul.
Man skulle kunna göra en sån här som i sån här serie när de bara tittar tillbaka.
Ja, men exakt. Det är mitt hatavsnitt i alla såna säsonger.
Ja, jag vet.
Näst sista tråkigt. Avsnittet när de bara... Kommer ni ihåg när det här hände? Ja. Man bara, ja, det var 2 veckor sedan. Ja. Nej, men hur som helst, det ska vi prata om nästa vecka. Vi ser fram emot att beta av den här podcast-serien helt enkelt. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Gud, vad nästan sentimental jag blev
nu. Ja, verkligen. Jag
fan vad vi måste dyka mycket Prosecco nästa vecka.
Ja, fan, Prosecco skiter nu.
Ja, verkligen. Ja. Okej, då får ni höra oss Prosecco frintliga as usual.
Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Ni är fantastiska. Hej då!
Hej då!